Hej och välkomna till Svartviken rollspelspodd. Det här är ytterligare en Gothcon-special. Jag tror vi är uppe i intervju nummer 4 nu. Och den här gången har vi med oss ingen mindre än Magnus Zeter. Hej!
Hej!
Kul att snacka med dig lite.
Ja, men kul att få vara på Gothcon.
Ja, jag tror aldrig... Vi träffades på första gången förra Gothcon, va?
Ja, precis.
Då hade inte du något skägg, så jag kände inte alls igen dig då.
Nej, just det. För då hade jag just genomgått en operation där jag tagit bort en del av min hals.
Jag tyckte du var lite kortare idag.
Ja, precis. Nej, så att jag, då hade jag faktiskt rakat. Jag har ju vanligtvis hel skägg faktiskt.
Ja, det var därför jag blev lite chockad. Mm. För jag tänkte att jag har hört att du brukar ha skägg, liksom. Mm. Och då kände jag inte igen dig.
Nej, jag siktar ju på att vara med i Gestaltpodden av och till då. Då måste man ju ha skägg.
Ja, det hör ju till.
Ja, precis.
Det är ju skäggiga män-poddar och Maria.
Ja, precis. Exakt. Mm. Så det är en liten snäv genre, men man får försöka som det.
Ja, men Gothcon 2023.
Ja.
Har du gjort något roligt?
Ja, absolut. Och det har varit jätteroligt. Jag började åka igen på konvent förra gången. Så 2022 var första gången på kanske 20 år som jag har varit på konvent. Och då tyckte jag det var så trevligt att träffa folk. Jag träffade er. Spelade lite med Robert Jonsson och gjorde sådana saker. Så att lite så tänkte jag att jag åker ner på Gothcon lite... Ja, på vinst och förlust. Jag har inte bokat något. Jag har inte liksom bestämt jättemycket grejer. Utan det får bli som det blir. Ja. Och då var det en sån sak är ju förstås Gothcon-pubben. Där man åker ner, där vi åker ner. Och så träffar jag jättemycket folk från rollspel.nu. Som är forumet som jag hänger på. Eller som jag driver då. Tillsammans med Dante och lite andra folk. Och många av dem kommer ju på Gothcon och det är ju jätteroligt att få ansikten på dem, även om jag då trampar i klaveret och blandar ihop folk och inte kommer ihåg deras namn och deras användarnamn och gud, allt sånt där liksom.
Men, det är ju många att hålla reda på.
Ja, det är ju en stund, det är en del sådana så. men man får ju, för varje gång man träffar så blir det lite lättare. Så Gothcon-pubben, och sen nästa dag så spelade jag in Altors Vidder med Robert Jonsson, Robert Q. Kustotrik, förlåt Robert för uttalet, och en jag tyckte det var en ganska duktig poddare, Moa Fritjofsson hette
hon, var också med. Jag har hört om henne.
Du har hört om henne?
Ja, en jävla backstabber.
Ja, ja, lite så här knasigt, men nej, men det var jätteroligt med att spela in med Robert där, och det var kul att få med Moa. Där har jag och Robert hittat ett format. Efter förra årets Gothcon så hamnade Robert Q's karaktär och min karaktär vart fast i ett torn. Mm-hmm. Sen efteråt så pratade vi så, det var ju kul, roliga figurer där. Tänk om tornet, för det var ett torn som förflyttade sig i tiden. Och då tänkte jag att tänk om tornet åker omkring, ungefär som en TARDIS. Mm. Och så hoppar vi ut och gör konstiga äventyr och så hoppar vi in igen och så åker vi vidare till nästa. Så gör vi det varje Gothcon.
Det är ju en väldigt rolig... Vad heter det? Man gör det år efter år.
Ja, men precis, exakt. Med en rolig tradition heter det.
Ja, sådär. Precis.
Och nu i år så vart det... Vi gjorde det förra Gothcon och så gjorde vi på Trollhättan. För där är ju Robert Q, kör ju där det konventet. Så då gjorde vi en specialare där. Och sen körde vi år igen och då hade vi med Moa som gäst.
Just det.
Och det i sig var nästa steg, kände jag. Att jag skulle jättegärna se att nästa gång vi spelar så har vi en annan gäst.
Just det.
Så att det blir väldigt mycket så här Doctor Who-grejen. Ja, de åker omkring och så kommer någon gäst som är med i ett avsnitt eller två och sen så bort med det liksom.
Vem är Doctor Who och vem är The Companion?
Ja, det är råd delar med. Jag tror det är mer så att Helan och Halvan åker omkring och har själv stulit Tardisen faktiskt. Men så det är roligt. Och sen så delade jag ju ut vad heter det? Phoenix Awards. Inte tillsammans med dig och Anna, men efter dig och Anna.
Ja, vi var lite förband åt
dig. Ja, så kan man säga. Eller så var jag efter, jag vet inte vad det heter. Nej, men det var roligt och det var kul att vara med. Och jag gillar att uppmärksamma människor som gör bra grejer.
Mm. Ja, där är ju Phoenix Award verkligen guld.
Ja, och det är, så nu fick ju, Svartviken fick ju guld.
Ja, det är fantastiskt roligt.
Mm, jätteroligt, tillsammans med Vi spelar rollspel. Mm. Och det är en sån där grej som, jaha, är det någon som kan utmana Vi spelar rollspel? Ja, det kan ju. Det finns ju det, tydligen.
Ja, tydligen.
Och sen fick ju Moa och Anna ett specialpris för årets konventsfrämjare för det som på Gothcon är poddrummet.
Ja, precis. Där vi sitter utanför nu.
Ja,
för precis. Vi spelar rollspelare här inne
och
spelar.
Exakt. Mm. Och där har ju, och det tycker jag är roligt för att det är så intressant och det är så givande för konventet att poddare dyker upp och spelar. Jag tycker det är intressant dels för att man får spela med Robert eller spelas in och sådär, men det mest intressanta är ju det som sker inför publik.
Ja, det öppna rummet är ju egentligen uspen på poddrummet.
Ja.
Det stängda rummet, eller Roberts rum, när sitter han och spelar in sina projekt lite så.
Ja, precis. Och de projekten involverar ju väldigt många poddar.
Ja, verkligen.
Så att det är fortfarande
en del av poddrummet. Så.
Ja, och det var ju därför som han fick pris för årets silverpris i årets eldsjäl.
Mm.
Mycket på grund, eller tack vare, heter det, sitt jobb med att knyta ihop människor från olika delar av hobbyn inom AP-poddarna och andra sådana platser inom hobbyn, att han är som ett litet nav. Och nu är poddrummet det också, så Svartviken tar ju också den facklan och fortsätter springa med den. Det är ju också jätteroligt.
Vi hoppas ju att poddrummet i framtiden kommer utvecklas till att det inte är Svartviken som driver det, utan man har någon slags poddrumskommitté med eldsjälar från olika poddar som alla är med och driver.
Mm.
Jag tror att det skulle vara det absolut bästa sättet att utveckla det framåt.
Mm.
Att det är ett poddgemensamt rum. Liksom. Att det inte är en podd som håller i det.
Mm.
Utan att det är ett gemensamt projekt.
Det borde ju gå rätt bra. Bara man vet att man har rätt utrustning så är det ju inte... Säger jag då. Men det är ju inte jättemycket jobb. Det är klart att du har ju, och jag vet inte, Christer kanske också, men har ju sett till att vara teknikperson och sådär. Så ni kanske är lite låsta vid rummet och det är kanske lite tråkigt sådär. Men annars så borde det vara rätt enkelt om man är ett gäng som ska ordna det. Liksom.
Ja, precis. Speciellt då man är olika poddar där man tillsammans känner en ägandeskap.
Mm.
För risken om det är en podd som driver det, är ju att det är vi som får dra in alla.
Ja,
och då blir det så mycket jobb.
Ja, just det. Precis, exakt.
Och att, men att man har gemensamt ägandeskap, det gör ju, förenklar ju väldigt mycket. För då kommer flera känna att vi kan ta initiativ på ett annat sätt.
Men sen är det också det här gamla vanliga, att om ni ska dra in folk, då är det ju oftast folk som känner er, som kanske kommer och tittar.
Ja.
Och så, för då är det ju folk som ni känner som ni drar in, för att det är lättast så. Men om man har poddar som är väldigt annorlunda, som Nerdfriendly var där, och de är väldigt duktiga på att skapa buzz kring sig, och då kommer några som gillar dem, och då kanske de stannar och tittar på någon annan. Sen kommer vi spela rollspel och kanske någon tittar på något annat, och är man fler poddar så blir det mycket mycket lättare där.
Ja,
så var det en rolig grej nu också, nu vet jag inte om Kim Malmkrona har varit uppe i poddrummet och så, men om man ändå pratar om poddande där, så stod jag och pratade med en person och så frågade jag namnet sådär, och så personen att Kim, jaha, Malmkrona, gud vad bekant det här låter, och så pratade vi 20 minuter, en kvart, och sen så råkade det nämnas att det var personen som spelleder MUTANT Mega-projektet.
Mm-hmm.
Och då plötsligt så klick, jag har lyssnat 40-50 timmar på den här människan prata.
Och du kände då inte igen hans röst?
Nej, jag kände inte igen rösten. För det var ett och ett halvt år sedan som de pausade den podden.
Jaha, ja.
Så att det är inte en aktuell podd. Men jag hade... Det var så roligt. Plötsligt så bara pang, så fick jag ett ansikte på rösten. Och det är också därför jag tycker det är kul att vara här. För att jag får ju ansikten på er. Så. Vi spelar rollspel. Nu fick jag sitta och titta på dem och säga att okej, men så ser de ut. Jaha, ser han ut sådär? Okej, ja. Och även Nerdfriendly-gänget. Jag ser dem på bild, men det är en annan sak att se dem på riktigt. Liksom.
Ja, Röda Pesten är kul, för de lägger inte ut så mycket bilder på sig själv.
Nej.
Vi får ju hela tiden det med våra lyssnare, att det är folk som är så här, kommer fram. Är det du som är i Svartviken?
Mm.
Och vi lägger upp bilder på oss själva hela tiden. Så vi är lite mer så här, oj, har ni inte sett bilder?
Men
då kanske de bara har sett, hittade oss på något sätt, börjat följa oss på Apple Podcaster eller Spotify.
Ja.
Men inte på sociala medier.
Ja, just det. Precis.
Och det måste man ju tänka på, att det finns säkert många lyssnare som inte följer oss på Facebook. Följ oss på Facebook om ni lyssnar på det här. Och det blir ju en helt annan grej då, att de känner igen rösten eller ser en tröja eller logga eller så.
Ja, men precis. Så att det är ju det där med att vad heter det, göra buzz för sig själv. Liksom. Och jag pratade med Andreas Lundström om det där igår kväll. Just hur man får mer hur får man mer publik? Jag tänker att jag har ju inga svar på det, men jag kan bara utgå från mitt perspektiv som är att lyssna på rollspelspoddar. Och det är jättesvårt alltså. Och tyvärr är det ju så att det handlar om att lägga upp bilder, prata, posta, var i folks ansikte hela tiden. Och många, och det märkte jag, tyckte jag på Phoenix Awards, väldigt många rollspelare, till och med poddare, är väldigt privata.
Ja.
Och flera vill inte komma upp och ta emot priset eller inte hålla något litet tal eller något, utan ja, men det var bra så här. Och det kan jag bli frustrerad över, därför att jag tycker att det är de gör så bra jobb. Så då tycker jag att då kan de slå på sin egen trumma.
Som poddare kan jag säga att det är väldigt stor skillnad att sitta med en mikrofon och prata och att prata med människor liksom. Jag tror att det är en tröskel som många har, att jag kommer över det här. Jag sitter hemma ensam med mikrofon och pratar med ingen. Trots att man pratar med varje enskild lyssnare. Man pratar direkt till dig, lyssnare, du som lyssnar på det här. Men det känns inte så. Och att då gå upp på scen när det är massa folk, det är ju verkligen motsatsen.
Just det.
Så jag kan tänka mig att det finns en oro kring det där, att det, visst, man, det är många som lyssnar på en, men jag pratar inte med alla samtidigt. Nej. Liksom.
Och jag kan klippa,
ja,
i
precis.
Det jag gör.
Ja.
Ja. Jo, och det, jag förstår att det är jättesvårt. När jag började med rollspel, jag började spela 1982 som nörd tonår, 12-åring, 13-åring, sådär, och var väl inte bekväm att stå inför folk och så. Men sen har jag ju växt med att jag har spelat mycket. Jag har växt med att i jobbet så har jag fått hålla föredrag och hålla workshops. Tack vare att jag spelar rollspel så kan jag hålla workshops på ett bra sätt och engagera folk. Och så har det växt. Och nu, 40 år senare, då känner jag liksom, ah fan, det här med att stå på scen, det gör ju inte mig någonting. Så. Men alltså, det har tagit mig 40 år att komma dit.
Alla har det ju inte naturligt.
Nej.
Verkligen.
Och alla behöver inte ha det heller för den delen. Men vad jag egentligen vill, det är att jag vill att när jag träffar Robert som fick silverpriset för årets eldsjäl, kanske jag nämnde, men
väl värt.
Micke som med Mindy som fick guld för bästa diskussionspodd. Jag träffar Mikael Bergström som gör Cthulhu, som har översatts till japanska och som har varit sådär. Och då står de nästan och ber om ursäkt för att de har fått utmärkelser, att de har fått uppmärksamhet. Och jag blir lite provocerad av det. Inte för att jag tycker de gör något fel eller någonting sånt där. Men jag tycker att det är lite sådär, men vad fan, ni behöver inte be om ursäkt för att ni får uppmärksamhet för bra grejer ni gör. Helt enkelt.
Ja, verkligen. Det kämpar vi ju en del i Svartviken med. Att så här, bara säga tack.
Ja.
För det är så lätt att man säger, men vi gör inget särskilt. Men så här, vi lägger mycket tid på att klippa den här skiten och producera det väl och planera och så där. Och det går in mycket tid och engagemang liksom. Och när det uppskattas och uppmärksammas så, ja, säg tack liksom.
Ja.
Det är svårt, men
det är jättesvårt.
Det är bra för en självkänsla också att lära sig det.
Ja.
Att inte be om ursäkt för det.
Precis. Och det tänker jag att det finns väldigt mycket bra poddare i Sverige som gör väldigt bra. Jag lyssnar mest på svenska poddar och jag tycker att vi har en väldigt hög lägstanivå i Sverige på svenska poddar. Sen kanske amerikanerna har en hög högsta nivå som vi kan ha svårt att nå upp till, mest för att vi inte har critical role.
Nej, men precis, vi har ju inte, det finns ju ingen podd i Sverige som kan lägga den tiden som krävs för att nå upp dit.
Nej,
så att vi inte, det är möjligtvis rollspelsklubben som skulle kunna nå dit,
just det.
För att de kan faktiskt tjäna pengar på det, så att de skulle kunna.
Just det.
Så. Men jag vet inte om de vill.
Nej. Så att jag hoppas ju att jag tror att det är, alltså Critical Role tror jag var, jag hoppas verkligen inte att någon börjar med det här, börjar med att podda eller YouTubea eller göra sådana här saker för att de vill bli nästa Critical Role.
Nej.
För de har sådana otroliga resurser eller förutsättningar att bygga på, och så var det en chansning och så träffar de rätt och allting sånt där. Men det är inte omöjligt att vi kan få fram en ny The Adventure Zone i Sverige. Nej. Till exempel på den nivån, helt enkelt.
Sen är ju frågan, alltså rollspelspodd Sverige är ju väldigt litet. Att gå in och starta en rollspelspodd med tanken om att jag ska göra det här för att bli känd, göra ett namn för mig, tjäna pengar. Man kan ta bättre beslut i livet, tror jag.
Ja.
Om det är ens mål så finns det starta en true crime-podd.
Ja, just det. Ja, precis. och konkurrera med Dan Hörning som gör alla true crime-poddar i hela världen. Sådär. En gammal speldesigner. Men vad heter det? Ja, precis. Jag tänkte på det. Jag brukar säga det att jag är så otroligt imponerad av vad många gör inom rollspel. Fria Ligan, Helmgast och Eloso. När man tittar på företagen, man pratar om poddar och alla de här sakerna. Och väldigt många talangfulla människor. Jag känner ju att det är som du säger att ge, inte ge upp, men alltså ändra, försöka satsa på att få till någonting som Critical Role. Det är helt hopplöst. Ja. För att det som det, man kan inte få den utväxlingen här i Sverige.
Nej, jag tror inte heller det. Jag tror att här måste man satsa på att göra det man brinner för.
Ja.
Och gör man det länge nog med en så pass hög lägstanivå så kan man komma ganska långt. Man kan dra in några hundra eller några tusen på Patreon.
Ja.
Mycket mer än så är svårt att komma, tror jag, om man inte är kändisar sen innan.
Just det.
Ja. Skulle Anders Jansson starta en rollspelspodd? Det skulle funka.
Det tror jag, absolut.
Omedelbart.
Ja.
Han startade en fotbollspodd nu.
Aha.
Nyligen. Ja. Som åkte upp direkt på tredje plats på topplistan.
Just det.
Den kanske är bra, jag vet inte, jag har inte lyssnat på den.
Okay, ja.
Men den skulle, hade det varit exakt samma podd, fast de inte hade varit kändisar.
Ja, då.
Så hade det inte, så här, det är svårt att komma från ingenstans.
Mm.
Det som är coolt med rollspelspodd Sverige just nu är att alla förutom rollspelsklubben kommer från ingenstans.
Exakt.
Och vi har ändå kämpat oss upp till att det är en ganska stor och cool nivå. Liksom.
Absolut. Sen så känner jag också att lyssna på AP-poddar är ju ett sätt för mig att lära mig mer om min hobby och hur den spelas.
Mm.
Och därför tycker jag att alla ska lyssna på AP-poddar. För att annars så tror det är så lätt att tro att alla spelar som jag gör. Ja. Min personliga stil är inte lik er personliga stil, Svartviken alltså, och den är inte lik de övervinnas armé, kanske någonstans mitt emellan, men jag lär mig av att lyssna på de övervinnas armé som har en mycket mer klassisk, vi sitter kring bordet och spelar som man alltid har gjort, mycket tärningslag, mycket skratt, mycket gemenskap och mycket den biten, och sen lyssnar jag på er och ni spelar mycket mer drama, mycket mer narrativt och mycket mer planerat omsorgsfullt på något sätt, helt enkelt.
Klipper bort mycket av det här skrattet och flamset. Ah, okay. Vi har mycket av det. Men vi klipper det så att det inte syns.
Nej, just det. Ja, då luras ni lite, men det är helt okej. Okay. Man får luras.
Vi gör ju en produkt, liksom.
Ja, exakt.
Vi försöker inte återskapa hur det är runt bordet.
Och det som var intressant, tycker jag, med de övergivnas armé var ju att när de gjorde en skrämt grej nu för några månader sedan så var den väldigt annorlunda i känslan än deras drakarprylar. Ja. Den var mycket mer omsorgsfull och klippt och allvarlig och liksom, okej, så här är det.
Ja.
Och tydligare roller och de sakerna. Och det är ju också ett annat sätt att spela på. Men det är där jag lär mig så väldigt mycket. Jag hade ju aldrig testat Lasers and Feelings som inte hade hört rollspelet Daxi spela Lasers and Feelings på sitt sätt. Och sen så skrömt är ju det populäraste skräckspelet i världen om man tittar på svenska AP-poddar.
Absolut, det är superkul.
Ja.
Där är det ju säkert fyra poddar som har spelat det.
Minst fyra poddar. Ja, och det är så roligt. Och då blir det så här, okej, men kanske jag måste titta på då, helt enkelt.
Ja, jag försöker få Röda Pesten att spela skrumt.
Okej.
Okay. För att det är så tvärt emot vad de brukar spela.
Just det.
Och det övergivna armé, det var ganska väldigt annorlunda vad de brukar spela också. Men det pushar gränsen. Det tvingar dem att testa någonting de kanske inte är bekväma i.
Exakt.
Och det blev skitbra.
Ja,
det var verkligen så här. Ja. Det finns mycket att säga om det äventyret.
Ja.
Så skulle kunna göra oss bättre.
Ja.
Men det var skitbra.
Det var jättebra. Och just den här, och det tycker jag att ligan plockade upp väldigt mycket med väsen bland annat. Men skrömt, väsen, barkhäxan.
Chock
till viss.
Ja. Jag vet inte vart du ska komma, men...
Ja, okay. Ja, men jag stannar faktiskt med skrämt, barkhäxan och till viss del väsen, att man tar fasta på den svenska skräck tradition, inte tradition är jag inte ute efter, men att när jag växte upp, då var det så, men hela Call of Cthulhu, det är klart man ska spela i USA, för det är coolt. Eller England, fan vad coolt. Så, Sverige, nej men det är inte så roligt. Så där, liksom. Men det har skrämt Barkhäxan, Väsen till viss del då, helt ändrat på.
Nya kult.
Nya kult, kult. Ja, svenska kult kommer vara.
Ett kapitel om väldigt riktat mot Sverige.
Ja, precis. Och Cthulhu Sverige har ju visat att det går också.
Ja.
Väldigt, väldigt bra.
Man använder det svenska och lyfter fram
exakt,
det precis. Istället för att försöka dölja det. Liksom.
Ja, och det tycker jag, och just det, Lehto förstås då med, eller Lehto, med heter det, med Tornedalens mysterier, med Sagospelet Skräck, som är ett otroligt svenskt skräcklottspel. Men det som är poängen är egentligen att vi kan lyfta fram de saker vi är bra på. Och det tyckte jag de övergivna Samer gjorde väldigt, väldigt bra. Att det var ett sådant lokalt äventyr.
Ja.
Eftersom han hade, för att skapa äventyret hade han gått till de lokala myterna.
Ja,
och folklivsforskare. Ja, precis. Ja. Och satt ihop det. Och det kändes verkligen. Och det är sånt man inte får ut av att lyssna på Total Party Kill som spelar Ravenloft, Curse of Strahd med Dungeons & Dragons. Slå initiativ och så spelar man en strid. Och sen så nästa runda, nästa avsnitt är slå initiativ och så spelar man en strid. Ja. Och jag tycker att det är ett sätt att vi i Sverige visar att våra... Vi behöver inte översätta allt amerikanskt till svenska, utan vi kan göra det på svenskt sätt.
Ja, verkligen. Och jag skrev till de övergivna armé efter jag hade lyssnat färdigt. För en av mina grundidéer med Skrumpt när jag skrev det var, det här var någonting jag skrotade sen, för det funkar liksom inte. Men det var att ta någonting riktigt och göra någonting nytt. Utgå från en riktig myt, en riktig sägen. Basera ditt äventyr på det, men lägg till saker. Och jag ville bygga upp hela Skrumpt på det. Men jag såg att det skulle bli en så jäkla tröskel för folk att göra äventyr kring. För det skulle krävas en så himla... Då måste jag sitta, om jag ska göra det här spelet rätt, så måste jag sitta och forska. Liksom. Men det var ju precis det de hade gjort. Så de lyckades på något vis, utan att jag hade skrivit ut det, spela Skrumpt så som jag ville att man skulle spela det från början. Vilket är skitcoolt.
Ja, det är superroligt. Och det är där också som jag tycker att just AP-poddar fyller ju en otroligt viktig roll. Nu finns ju så jäkla mycket så att det kan vara så överväldigande. Men jag vill testa ett nytt rollspel. Då kan jag gå och så kan jag leta reda på, är det någon som har spelat Skrumpt? Är det någon som har spelat Drakar och Demoner? Det är faktiskt chockerande få som har spelat Drakar och Demoner, tycker jag.
Ja, det kommer nog mer nu.
Det tror jag absolut. Det kommer
jag tror att efter Riot Minds Drakar 2016 där,
just det.
Så tror jag att det var inte så många som var intresserade av det.
Nej.
Det var fortfarande skitstort, men jag tror inte poddar var intresserade av det. Men med Dodge 23 nu så det kommer explodera.
Det tror jag absolut. Och där har ju Robert återigen, och Robert tycker alltid upp igen. Men Altors Vidder har ju verkligen satt Drakar och Demoner på kartan igen. Liksom. Ja, men nu spelar vi med de gamla reglerna, eller gamla, med 91-reglerna tror jag det är.
Det är gammalt.
Det är gammalt. men spelar, hans mål är ju ett typiskt Robert-mål. Spela igenom alla Drakar och Demoner-äventyr någonsin som är publicerade. Det är ambitiöst. Det är för ambitiöst tycker jag, men det är hans mål.
Ja. Så att, någon hobby ska man väl ha.
Ja, men lite så. Lite så. Något liv ska man ha också, tänker man också. Nej, men så att AP-poddar fyller en väldigt viktig utbildande funktion för hobbyn också.
Mm.
Att det går att lyssna på hur spelar andra. Det är självklart så att den här kritiken mot Matt Mercer, att ja, men om du tittar på Critical Role och tror att alla rollspel går till så, då kommer du bli besviken om du plockar upp ett rollspel. Men jag tror ändå att folk är smartare än så.
Ja, och det tråkigaste med det är ju att de har döpt det till någon slags The Matt Mercer-effekt.
Ja.
Det han inte har någonting med det att göra.
Nej.
Det är andra som tillskriver.
Ja,
han är bara superchill liksom.
Ja.
Men
ja,
också jävligt kompetent.
Ja.
Det är inte som att han säger så här ska man spela Dungeons & Dragons.
Nej.
Det är...
Och där känner jag att jag hoppas verkligen att folk känner att ja, men vi lyssnar på Svartviken. Okej, det är kul med rollspel. Jag lyssnar på de här, det är kul med rollspel. Men det kan göras på olika sätt. Och att folk känner att vad bra, nu förstår jag lite mer om vad man kan göra. Inte hur man ska göra.
Nej.
För det gillar jag inte. Om det skulle vara så att folk tänker så här ska jag spela.
Nej.
Det gillar jag inte. Men om man däremot kan lyssna på Red Moon och Svartviken, de övergivnas armé, äventyrarna nu då. Kanske lite gamla rollspelsdagsgrejer. Sweden Rolls, då får man ju en bred bild av vad rollspel kan vara.
Oh ja, och väldigt mycket på spektrat från radioteateraktigt till runt bordet känsla.
Just det.
Det finns ju hela spektrumet där verkligen. Mm. Och man ska ju inte tro att som Svartviken, vi klipper ju mycket liksom.
Mm.
Och vissa lyssnare kommer fram till oss och säger, alltså, ni är så himla seriösa och ni skämtar aldrig. Så här. Men det är för att vi klipper bort det, för att det inte är en del av produkten vi vill leverera.
Mm.
Om vi inte spelar ett humoristiskt spel, då behåller vi sånt. Mm. Gudasaga exempelvis, hela Sporkner-grejen. Vi satt ju och skrattade i typ 10 minuter.
Ja, just det. Ja.
Jag lyckades klippa ner det. Att klippa ner skratt är väldigt svårt.
Mm. Ja, just det. Det är svårt att hitta en naturlig klipp när den får gå ner som man bara... Tish,
ja, precis. Ja. Men den lyckades jag klippa ner lite.
Mm.
Men vi vill ju behålla storyn på något sätt. Och att det inte ska vara massa skämt.
Men det där är ju en paradox som är superspeciell på sätt och vis med en AP-podd. Och det är just det här med att jag vill ju höra att alla har det roligt.
Du får bli Patreon, tack.
Ja, just det. Men jag vill inte lyssna på folk som skrattar i 10 minuter.
Nej, ja, det är ju en jättesvår... Jag tror att vi hittar en ganska bra balans där att ibland, man hör ibland skrattet i rösten hos oss.
Just det. Ja.
Och ibland behåller vi lite skratt och sånt där.
Mm.
Men vi försöker att vi klipper bort direkta skämt ofta.
Ja.
För jag har ju lite skämt-tourettes ibland. Jag skämtar ju väldigt mycket.
Jag vet inte om Moa berättade någonting om inspelningen med Robert. Men min figur, min rollperson, är ju en goblin då, som det heter. Jag ser ju svart alf hela tiden, men Robert rättade mig. Goblin heter det. Så. Men han pratar ju väldigt speciellt och är... en av Moas repliker var... Mäster Goblin, du pratar väldigt mycket. Ja, just det. Precis, det gör jag. Ja, pratar jättemycket faktiskt. Ja, och så här är det. Och då blir han en humoristisk figur som man kan liksom dra på smidbanden åt, hoppas jag. Mm. Eller så blir han bara en jobbig figur som man tycker, fan, jag orkar inte med det här. Men jag hoppas, och då gäller det att inte dra det för långt.
Mm.
Och det kan hända ibland i kampanjer som inte spelar in sådär, att jag får liksom spelledaren säger, Magnus, okej, nu får du vara lite allvarlig.
Mm.
Och det är liksom, det är en bild av mig som kanske inte dyker upp i vanliga fall. Men jag tror att det är ett sätt för mig att hantera press och stress under ett rollspelsäventyr. Att man sitter och liksom drar lite skämt och sådär. Men då handlar det, som du säger, om produkten.
Ja.
Och där tänker jag väl också att fler skulle väl kanske... fler skulle kanske höja nivån på sin podd om de tänkte lite mer, vad är det för produkt... Ja. Jag släpper. Inte bara, nu ska jag släppa inspelningar av när vi spelar.
Nej, men precis.
Det är inte jätteroligt att lyssna på allt för mycket.
Det är en acquired taste.
Ja,
vi har 2-3 patrons som lyssnar på vårt oklippta material.
Ja.
Och jag skulle aldrig orka det.
Nej.
För jag tycker inte det är intressant.
Nej.
Att höra liksom allt. Så.
Mm.
Men det finns de som tycker det är jättekul.
Mm.
Men ja, det är svårt. För vi också... Nu tappar jag helt bort vad jag tänkte.
Ja.
Anna gick förbi här. Och
ja, precis. Bara på sådär. Nej, men det är som... Man måste ju lägga nivån någonstans. Men man måste också ha en idé som är... Jag tycker att en bra AP-podd har en idé som är mer än vi spelar in när vi spelar.
Ja, men precis. Nu kommer jag på vad jag skulle säga.
Ja,
vi pratade faktiskt om det här förra gången på ett av panelsamtalen.
Mm.
Att det gäller att inte bli så fokuserad på produkten att man glömmer att ha roligt när man spelar.
Just det.
Utan man behöver fortfarande spela rollspel.
Mm.
Man behöver bara ha en liten produktionshatt på sig också.
Ja.
Jag tänker ju hela tiden produktion också. Inte bara, men hela tiden har jag de här små... Okej, hur ska vi klippa ihop det här nu då?
Mm.
Eller, den där meningen som du börjar nu bara avsluta, jag kommer inte kunna klippa bort den. Men du slutar den så tvärt så det låter som att jag har klippt den mitt i. Jag har hela tiden den små detaljsaken. Liksom, nu är det lite långt bort från micken, men jag kommer störa dig om jag säger till att
flytta
närmare. Så jävla arbetsskadad. Men på något sätt måste ju någon ha den rollen. Att kunna säga, okej, men nu behöver jag rikta upp din mick lite där. Så jag omtag på det så att det låter så vi kan klippa ihop det där. För du skrattade och sen börjar du nästa mening på ett sätt som inte låter samma som när du slutar förra meningen innan skämtet. Så.
Och det tycker jag ändå, jag tycker att det var roligt. Jag spelade in med Robert och då hjälps ju alla spelarna åt att göra det där. Så när någon lutar sig bak för mikrofonen och säger något, då pekar man liksom fram till mikrofonen och de här bitarna. Men det gäller att göra det på ett sätt som inte stör den andra personen så att den känner sig tillrättavisad eller tappar tempot eller tappar geisten överhuvudtaget. Ja. Så där, liksom, utan bara, Robert, nu sa du fel. Mm. Och så, nu tar vi en timeout. Ta om det där, därför att du uttalade min rollfigurs namn när du menade den där rollfiguren. Och då måste man ju ta om.
Ja, eller hur?
Och, men då måste man ju känna att ja, men jag påpekar det.
Ja.
För annars blir Robert ledsen några år senare. Eller några år senare.
Toaletter finns en trappa ner.
Ja, just, det finns inte här uppe. Nej.
Ja, framförallt om man spelar med nya poddare som kanske inte har varit med.
Ja, just, på,
då är det väldigt så här... Jag behöver säga till dig hur du ska göra. Mm. Och då brukar jag försöka inleda det innan vi börjar spela in. Att jag kommer göra det här och det här. Mm. Jag kommer be dig göra så här. Om du behöver ta ett omtag. Det är bättre att ta ett omtag på hela meningen. Istället för bara ord som går fel. Ja. Och så att när jag väl kommer pekpinnar under spelet. Så är de redan förvarnade på det.
Mm. Och där känner jag ju att det är ju roligt just det där. Men för att Robert till exempel, han säger ju hela tiden... Du ska hela tiden prata som om du vore din figur.
Alltid jag, ja.
Det är alltid jag. Mm. Jag går fram. Inte min figur eller han eller hon eller den. Utan jag gör det här. Mm. Man behöver inte ha in-character voice, alltså karaktärsröst. Men man ska säga jag gör det här och det här och det här. Och det är inte alla som kör det. Jag vet inte om ni kör det.
Vi blandar lite. Ja. Jag har faktiskt en medveten strategi där jag börjar med att prata i tredje person.
Ja.
Och säger mitt namn, eller rollpersons namn. För att etablera hos lyssnarna.
Just det.
Ju längre jag spelar, desto mer går jag över till jag.
Mm.
För att om jag bara säger jag, och sen när mitt namn väl dyker upp, så är det inte säkert att spelarna faktiskt kommer ihåg vad jag heter.
Nej, just det. Precis.
Så där har jag väldigt viktigt.
Ja, något annat du undrar över? Som sagt, om du börjar prata med mig så är det bara, det tar aldrig slut.
En sak som dök upp på Gothcon-pubben, som jag funderar på lite, jag vet inte om jag missförstod dig, eller om jag... är det du som skrev Mutant Chronicles?
Ja.
Ja. För det lät, jag tolkade det som att det var det. Mm. Så. Men så var lite alkohol, lite
bröd. Ja,
men bra.
Och så skämtade jag lite om det också.
Ja, men bra. Då
man kolla det. Ja, nej, men alltså, Mutant Chronicles... Alltså, jag tycker att... Det är rätt skönt att komma in i AP-svängen och träffa massa människor som gör jättebra grejer. Och där... Jag egentligen inte har någon historia.
Ja.
Förutom att jag har skrivit en massa rollspel. Men med AP-grejer, det är en ny grej för mig. Det är ett nytt sätt att uppleva rollspel. Ett nytt sätt att producera rollspelsprylar. Och sådär. Och det tycker jag är jättespännande. Men det är klart att när jag lyssnar så tar jag ju med att jag har jobbat väldigt mycket med att skriva rollspel. Och jag tänker mycket på det när jag lyssnar också.
Mm.
Och försöker liksom lista ut hur får jag en bra äventyrsstruktur. Jag är ju främst äventyrsförfattare.
Mm.
Regler skrev jag. Chronicles, jag skrev Kult andra upplagan. Och jag har varit med på Cyberpunk och lite andra ställen. Men det är väl mest... strukturer som jag får ut av att lyssna och sen tänka efter vad gjorde jag förut? Okej, hur kan jag förändra det? Så jag blir bättre när jag hör andra spela. För det är ju det. Förut var det ju så. Jag kunde inte höra. Jag hade på konvent kanske att jag kunde sätta mig och lyssna på någon som spelade mitt konventsäventyr. Annars kunde jag inte göra det.
Nej. Det är ju, AP där har ju verkligen öppnat upp dörrarna för för den delen att faktiskt kunna vara med på som äventyrsförfattare.
Ja. Du kan ju liksom, hur tar sig folk anskrämt?
Ja, där är, återigen det övergivna samhället. De är den podden som spelat är mest korrekt. De spelar mer korrekt än Svartviken.
Ja, okej.
Okay. Men jag är också, jag tar ju mig friheter för i mitt spel liksom.
Ja,
så om det är någonting som inte funkar i situationen, men de var väldigt noga med att det ska vara korrekt.
Ja.
De gjorde skitbra regelförklaringar.
Ja. Just det.
Sen hade spelledarna lite, kanske inte var medvetna om hur spelet är balanserat i strid.
Nej, just det. Nej.
Vilket gjorde att det blev extremt svårt på slutet.
Ja, verkligen. Men samtidigt en tragisk slut. Ett tragiskt slut. För
Och det funkade ju.
Ja,
men när jag lyssnade på det var så okej, han inte...
En chans.
inte riktigt... greppat nyanserna i vad värdena betyder och så här, och vilket är fullt förståeligt.
Ja,
så.
Precis.
Men det är intressant att höra.
Och så att på sätt och vis så är ju AP-poddar är ju en kontinuerlig källa till speltest.
Oh ja.
Och även om inte det är mitt spel som spelas eller mitt äventyr som spelas, så lär jag mig av att lyssna på hur andra spelar.
Ja.
Så.
Och att skriva äventyr som funkar i AP-podd är en helt annan grej än att skriva äventyr som funkar bara runt bordet. För det finns, här, det finns många små nyanser att tänka på liksom. Därför är det väldigt intressant nu när vi spelar Enemy Within. Det är första kampanjen, som jag, färdigskrivna kampanjen jag någonsin spelar.
Aha.
Jag har ju aldrig spelat en kampanj som är färdigskriven.
Okay.
Jag har bara kört egna grejer. Eller färdigskrivna one-shots.
Just.
Så det här är ju något helt nytt för mig.
Mm.
För det är väldigt läskigt. Men jag arbetar väldigt mycket med det här att försöka etablera saker och komma sen och sen dra tillbaka det tidigt. Liksom.
Precis. Men det chattade ju lite om just det här med att det finns... The Enemy Within tycker jag är en fantastisk kampanj, men den har väldigt tydliga strukturella problem som handlar om att saker och ting händer som inte är etablerade, utan man säger ja, som du kommer ihåg när du var ung så hände det här och därför så känner du igen den här personen.
Ja, precis. Här har du en lapp som säger att du, det här är din barndomsvän.
Ja, exakt. Nej, jag vill inte att det ska vara så. Så att det är, och det lider den av väldigt mycket. Och därför gillar jag det ni gör nu när ni som inte börjar direkt pangbom rakt in i din kampanjen med Mistaken Identity, utan ni börjar med att etablera någonting annat. Men det är som du säger, att man lär sig hur man spelar, och jag tror man lär sig hur man spelleder väldigt mycket också genom att spelleda podd. Jag spelade mitt äventyr Trolletin till Nya Drakar och Demoner med gestalt, och jag tycker att det blir rätt okej. Och när jag lyssnade på andra avsnitt så känner jag att okej, här skulle jag ha tagit en timeout. Då skulle jag förklara att okej, så här ligger det till. Så vi lägger inte 25 minuter till på det här som ni uppenbarligen har hakat upp er på.
Ja.
Här kommer ni inte att komma framåt i äventyret. Och då körde jag det som vanligt. Liksom att, ja, men ni får ju stå där tills ni tycker att ni inte kommer någon vart.
Mm.
Men... i poddformat blir inte det bra.
Nej.
Utan då ska jag egentligen... Okej, nu tar vi en paus. Så här är det. Ni har hakat upp på det här och ni behöver tänka så här istället. Så nu backar vi och så säger ni de här grejerna. Sen så går vi vidare i äventyret.
Ja, och det är ju en distinkt skillnad. Det skulle man oftast kanske inte göra om man sitter med en kompisgrupp och spelar.
Mm.
Sen, jag brukar försöka... när vi spelade The Laundry, så min största... grej där som jag var missnöjd med var mina spelade personer.
Mm.
Jag tyckte de var svintråkiga, alla var likadana. Jag gillar verkligen inte alls.
Mm.
Så till Marschysst med Skrömt så var det så här, men mitt fokus i den kampanjen är att göra intressanta spelade personer. Och då skapar jag Roger exempelvis. Ja. Som så. och verkligen så här fokuserade på det. Alltså jag försökte skapa en intressant Yoshiko, och jag försökte skapa de här två killarna som var i Tand och Piff och Puff. Liksom.
Ja,
och så Roger och lite så här. Och sen att okej, nu det blev bra SLPs. Nu till Warhammer så är det så här, vad tyckte jag inte fungerar i Marschysst då? Jag tyckte mina miljöbeskrivningar och den delen var inte superbra. Så här, övergripande så till varje kampanj så tittar jag på vad funkade inte förra gången. Så att jag kan fokusera på det och träna på det.
För
rollspel är en färdighet man kan bli bättre på.
Absolut. Ja, absolut. Det är absolut. Vi har ju, samtidigt så har vi också en sak som jag inte gör när jag spelar med mina vanliga grupper, eftersom jag har spelat med dem i viss Dante som vi känner, är ju, har jag spelat med sen vi var 15.
Mm.
Så det är 40 år typ. Och de andra har spelat 20 år med eller sådär. Liksom. Så att det, vi har ju inga, vi har inte den här lite mer formaliserade de här sociala kontrakten som har varit formaliserade nu. Mm. Men vi har ändå börjat med sådana här diskussioner som att okej, i Svärdets sång så kom vi fram till att om en SLP bara finns för att jag tycker SLP är så jäkla roligt nämligen.
Mm.
Så därför så kan de prata med vem som helst och då bara går jag igång och så pratar de sådär. Och sen så kanske de upptäcker efter 10 minuter att det här var ju en idiot.
Mm.
Och då till sist så sa vi men om den får gärna vara en idiot i en minut eller två sådär. Men om vi inte fattar det så får du gärna säga till. Så att inte vi ödslar 10-20 minuter en kvart på att prata med någon snubbe som inte leder oss framåt.
En
byfånen, precis, exakt. Och det i sig gjorde att vi fick upp tempot. Och det är lite en sån här sak som jag också har lärt mig av AP-poddar. För man vill inte lyssna på någon som som snackar med byfånen i 15 minuter. Nej. Och det leder ingen vart.
Nej. Och det är inte kul. Visst, det kan vara en rolig scen. Mm. Så, men även utanför podd så är det inte alltid det kul att man inser efter 15 minuter en kvart så här. Jaha, det här...
Var ju bortkastat.
Det gav ingenting.
Nej.
Då, det var 15 minuter av den här kvällen.
Ja, exakt. Ja, men precis, exakt. Som vi hade kunnat, ja, som vi hade kunnat gjort lite med det här med. Men, ja. För man vill ju inte alltid kunna gissa saker och ting. Som jag sa till de andra, eller när vi spelade Svärdets sång så brukar jag berätta storyn om att det är ju ett häxcrawl. Man ska åka omkring och göra häxa, upptäcka häxar och sådana saker. Inte riktigt vår grej, visade sig efter 42 spelomgångar. Men vi började med att spela i ett ställe som heter Kumleklint. Som är någon sån startpunkt som många använder. Och de var där i 7 spelomgångar. Mm. Och egentligen i Svärdets sång så ska man liksom vara en spelomgång och sen iväg. Upptäck något nytt, upptäck nytt, upptäck nytt, upptäck nytt och sådär. Men jag älskar att rollspela SLPs. De tycker det är kul att engagera med mina, som det heter på svenska då. Att de gillar att interagera med SLPs för att det är kul, det är roligt. Mm. Vid bordet sådär. Men till sist sa jag, men nu har ni varit här i 7 jäkla spelmöten. Ni måste ut och göra något annat än att bara snacka med de här SLP:erna och lösa deras problem. För jag kommer alltid, jag är en sån här oförbättlig spelledare. Så att jag hittar ju på löpande, det tar ju aldrig slut.
Nej, precis. Alltså,
vi är i den här byn, här kan vi spela resten av livet. För jag kommer hitta på problem som ska lösas om och om och om och om igen. Det här, som du brukar säga, den smutsiga hemligheten. Du behöver inte ett äventyr. Du behöver inte en regelbok. Du behöver ingenting. Du behöver bara vänner att spela med.
Ja.
Sen behöver du egentligen ingenting. Utan du kan hitta på precis allting. Och att folk köper saker som är skrivna, det är egentligen bara att någon annan har sett att hitta på. Så att jag slipper hitta på. Ja, men du behöver inte.
Nej, precis.
Oss. Du behöver inte mig som äventyrskribent, för du kan alltid göra egna grejer. Sen är det inspirerande att läsa vad andra hittar på. Och det är klart, det är som jag brukar säga, jag hade aldrig hittat på Mörkborg. Så det är jättebra att någon gör det så att jag ser att, oh shit, jag hade aldrig skrivit skrömt. Så om någon annan gör det, så bara, shit, ja, det här kan man göra, vad kul.
Det är en återkommande och pågående diskussion i Svartviken. Vad är syftet med regler och mekanik?
Mm.
Och min ingång där är ju att det hjälper oss att få nya upplevelser.
Ja.
För det formar hur man pratar om saker. Om vi hade ett diskussionsavsnitt där som jag tror släpps i maj kanske. Något sånt. Men där jag tar upp att du går in i ett rum och du ska försöka hitta en ledtråd. I Drakar och Demoner, Trail of Cthulhu och Skrumpt kommer det hanteras på 3 helt olika sätt.
Ja.
Men, och systemet formar då hur man hittar ledtråden.
Just.
Visst, man kan säga så här, men gå in och så... om du letar där du letar så hittar du den, om den finns där. Liksom. Ja. Eller om man jämför liksom, Call of Cthulhu, Trail of Cthulhu och Cthulhu.
Ja,
som har tre så.
Ja, exakt. Ja, men, och det känner jag nu när jag spelar Nya Drakar och Demoner, att jag hemfaller åt gamla synder. Och jag pratade med gruppen nu när vi spelade Trolletin också. Att ja, ni får spamma med Finna Rolleting.
Mm.
Absolut. Om ni vill det. Jag personligen tycker att det är roligare om ni inte gör det.
Mm.
Utan att ni använder Finna Rolleting när ni känner att det passar. För annars blir det liksom, ja, vi går in i ett nytt rum. Alla slår Finna Rolleting. Alla slår Upptäcka Fara. Alla försöker göra sådana saker. Och då säger någon kommer ju lyckas liksom.
Ja.
Och då är det lite tråkigt. Men samtidigt är det här gamla vanliga. Man vill inte låsa in ledtrådar bakom sina dåliga tingslag. Utan man vill ju låta det. Så att då spelar det oftast ingen roll. Och ligan har ju löst det genom att i Svärdets sång så de slår bara när det verkligen betyder något. Letar de där det finns något så hittar de det.
Mm.
Så det försöker jag köra. Just att de hittar det. Jag ska inte säga dem att de letar i eldstaden. Så ska inte jag tvinga dem att slå sina dåliga ting för att hitta om det är något i eldstaden.
Nej, men precis. Jag har ju experimenterat lite med ett system om... Att det inte handlar om att hitta ledtrådar utan att tolka ledtrådar.
Ah.
Så låt säga att du kommer in till ett rum och det är en man som ligger död där.
Mm.
Och du slår brottsplatsundersökning. Och så får du ett antingen lyckat, delvis lyckat eller misslyckat resultat.
Mm.
Om du får ett lyckat resultat så vet du att informationen som SL kommer ge dig kommer vara sann.
Just det.
Om du får ett delvis lyckat så slår SL en tärning. och ser på 50-50. Ah, ja, ja, det är 50-50% chans att du får faktisk information,
ja,
eller falsk.
Ja, ja, ja. Okay, ja.
Om du misslyckas så slår SL en tärning.
Mm.
Och det är typ 33% chans, ja, att det är sant. Det kan betyda att din och din rollpersons känsla av informationen linjeras. Just. Båda är så här, jag är inte 100% att det här är sant. Ja. Ungefär 50% på att min slutsats här stämmer.
Just det.
Och både du och rollpersonen kommer att tänka det.
Ja.
Vilket betyder att du aldrig kan få den här, du vet att du fumlar, så du vet att informationen du får av SL är helt fel. Ja. Men sen måste du spela på att du fortfarande tror på den.
Just det. Men ja, för då blir det ju fint, för då finns ju alltid en chans att den är sann.
Precis. Även om du slår misslyckat, just, så är det 33% eller 16,67%,
ja, att den är,
att det är sant.
Ja, just det.
Så du som spelare och rollperson är så här, det här, jag tror att det här stämmer.
Ja.
Eller ja, det kan stämma. Jag är inte helt hundra.
Nej,
så man kan,
ja,
helt,
den är rolig, den är rolig.
Harmonisera, ja, liksom.
Just det. För det sitter jag och funderar på just när det gäller just drakhormoner nu då, när jag får igång det, att hur får jag fail forward mekanik på ett sätt som jag tycker känns som drakhormoner, att det fortfarande ska kännas drakhormoner, men att, så att det inte blir power by the apocalypse grejer som jag har väldigt svårt för. Jag tänker inte så som spelledare, för jag har inte testat det så mycket, men det skulle jag kunna lära mig. Men det är en kurva. Men hur får jag in den tanken på fail forward, att ja, du finner bra ting, men du hittar ju det du behöver hitta, men du kanske inte hittar allt, eller som du, det är intressant som du säger, att du blir inte säker på om det här är sant, eller sådana saker. Så att det finns mycket det finns så mycket att prata om, och vi har pratat. Alltså, vi som hobby pratar väldigt mycket mer om speldesign än vad som hände när jag var ung och skrev saker. Då fanns ju inte den här diskursen kring, man får tycka man vill om Ron Edwards, och det gör jag, men han skapade i alla fall ett språk och en tradition, eller vad ska jag säga, tradition, men han skapar i alla fall en medvetenhet om att vi kan prata om rollspel utifrån att vi sätter upp stora övergripande teorier och diskuterar på det här sättet. Och det innebär att vi numera kan prata om olika typer av slag som inte är binära slag, och folk fattar, du tänker så, icke-binära slag, utan det är fail-forward-mekanism, ja. Då fattar man vad folk är ute efter. Vi kan prata mycket mer om rollspel. Ja, vi har en vokabulär. Precis, det etableras som vokabulär. Men också fler exempel. Jag tycker det är fantastiskt roligt att se att det som när Dungeons & Dragons 3 släpptes och OGL-licensen släpptes då med SRD:n, så var det många som sa att det här kommer innebära slutet för alla andra rollspel i hela världen. Mm. För alla vill spela Dungeons & Dragons. Och det fanns sjukt mycket D20-prylar. Och sen så gjorde de den här grejen med att de bytte SRD till 3.5, och så var det massa smicka konkurs. Och då var det mindre. Men sen efter det så började dyka upp folk som gjorde sin egen grej.
Mm.
Och idag har vi ju mycket större möjlighet att göra vår egen grej. Visst, alltså det är klart att gör man sin egen grej, man får ju ändå bara ut 20x kanske någonstans. Men det finns möjlighet, och pdf:en finns som man kan lägga upp på drive-thru.
Ja.
Och då kan vi se, få exempel på hur andra tänker och gör. Så. Electric Bastion Land, Mörkborg, Syborg, andra typer av rollspel som tänker på lite andra sätt, som förut hade varit jättesvåra att få ut, går nu åt förut.
Ja, det är verkligen en öppning för alla som vill. Och det är skitcoolt.
Mm.
Nu har vi ju snart snackat i en timme.
Ja, ska vi avrunda det här. Så får du klippa ner det här till en halvtimme.
Ja, eller hur? Men skitkul att prata lite med dig. Jag har inte snackat på det här viset tidigare.
Nej, precis. Och det var samma när jag pratade med Andreas igår. Vi gick ut. Säger också att det är inte en av mina främsta, en av de främsta sakerna jag har i min verktygslåda just nu som rollspelsskapare och skribent, det är att jag känner nästan alla som gör rollspel i Sverige, och jag känner numera då väldigt mycket poddare också.
Mm.
Men jag är inte anställd av ligan. Jag skriver för ligan, jag skriver för Helmgast, lite kultgrejer att skriva för ett tag. Och jag har inte skrivit för Lås. Jag skrev för Daniel. Så jag känner många. Men den här typen av diskussioner har vi för lite av. Vi sätter oss, det är för sällan som du, jag, Blixt och Granström, eller för sällan, det händer ju aldrig, sätter sig ner och pratar på det här sättet.
Ja, vilket jävla gubbigt gäng det skulle
vara. Ja, det skulle vara skit gubbigt sådär. Och då skulle man vilja stoppa in Amanda och Mia och Moa där liksom, och bara, okej, men vad är det? Bara det här som vi pratade om, var det du och jag som pratade om det? Just det här med det här. Nej, det var Lukas, tror jag.
Falk.
Nej, Svarta faraonen heter på Rosberg.nu.
Ja, Lukas Sjö.
Ja, just det, precis. Ja, precis. Eon skriver han på. Mm. Senast nyaste upplagan. Men han sa, för jag tycker det är en otroligt fascinerande sak att Anders Blixt jobbade en ganska kort tid på Äventyrsspel, men hans mer naturvetenskapliga filosofi formade så många av våra tankar kring rollspel i Sverige, ja. som vi nu har en större mångfald. Men just det skulle vara så intressant att varför var det så? Och hur reagerar vi på det? Och vad gör vi idag som bygger på det eller som bryter sig loss från det? Vad har vi hittat för andra stilar än den här lite mer naturvetenskapliga monster har latinska namn, även i drakonomoner hade de och så väldigt mycket mer sådär linneisk uppdelning.
Just det. Tänk. Ja. Jag var med i det samtalet också. Jag stod bredvid.
Jaha, du stod bredvid. Okej. Okay. Därför jag var så här, men var det du eller var det Lukas? Ja, då var det
båda.
Ja, precis. men sådana diskussioner får inte. Och så jag har ju en dröm om att någon gång, nu kommer det aldrig ske, men jag har en dröm om någon gång man skulle få så pass mycket pengar att jag skulle men jag kan hyra det här slottet. Sen bjuda in 40-50 spelskapare och poddskapare. Och så bara får ni prata med varandra i 2 dagar.
Det hade varit
så fantastiskt. Ja. Men tyvärr så kommer nog ingen av oss bli så rik.
Inte på rollspel i alla fall.
Nej, inte på rollspel. Precis.
Vi kanske borde starta en podd. För vi pratade lite om det också på Gotcom-pubben. Det här med att lite mer kritiskt förhållningssätt.
Ja, just det.
Mm. Kanske borde starta en podd som bara heter typ, vad fan tänkte du?
Ja, just det.
Man bara ifrågasätter så här, men när du skrev det här spelet.
Ja, just det. Vad tänkte du då?
Vad fan tänkte du
då? Ja, just det. Ja, men precis. Exakt. Hur tänkte du när du skrev, Magnus, du som är uttalat vänsterpolitiskt orienterad. Hur tänkte du när du skrev Mutant Chronicles som är en fascistisk värld?
Ja, utan liksom sarkasm.
Utan sarkasm, utan det var som bara, ja, men det är som ett straight spel. Liksom. Mm. Ja, okej. Jo, jag tänkte faktiskt så här. Och få utmana den tanken, för det gör ju inte jag själv. Det är först om någon frågar mig som jag bara, ja, det kanske är rätt. Ja, jo, jag tänkte nog så här att det var en samhällskritik som där jag lånade av cyberpunk estetiken och cyberpunk tankegodset och försökte få in det i 40K-godset, tankegodset, och att det var mycket viktigare för mig än axelklaffarna när jag skrev rollspelet. Men det är fortfarande så att det är ett spel som är ett fascistiskt i sin grund. Varför skrev jag då det? Och inte någon som lutar mer åt det hållet, så att säga.
Ja, precis.
Samtidigt så kan det vara så att jag gjorde det är ju en anledning till varför till exempel Mikael Bergström säger att Mutant Chronicles var ju spännande för honom. Just för att det fanns de här cyberpunk-grejerna, kampen mot företagen och så vidare. Det fanns en underton av det.
Ja.
Men absolut, sådana saker. Hur fan tänkte du egentligen?
Ja, jag tror det skulle vara en kul...
Eller tänkte du överhuvudtaget?
Det är kul såhär. Var kritisk på ett gott sätt. Liksom.
Ja, precis. Och det är ju supersvårt att få till sådana samtal. För att man måste också ha... Jag tror att man måste ju också ha uppnått en viss distans till sin skapelse.
Ja.
För att man ska kunna sitta och diskutera den på ett sätt som man är liksom detached från den. Ja. Och kunna säga att okej, det här är inte... Jag måste kunna ta kritik mot det jag gör. Och jag måste kunna ta rätt hård kritik mot det jag gör. Mm. Och inte tänka, du är fan dum. Utan okej, ja, jag tänkte i alla fall så här och så här, så här då.
Skulle inte funka att ha med Anders Blixt i ett sånt samtal om Expert Nova?
Nej.
Det är liksom,
det är för nära.
Ja, nej, man behöver precis ha det här avståndet.
Ja, precis.
Men fan, nu slutar vi.
Ja, nu slutar vi.